Hjärtligt välkomna ska ni vara mina vänner till ännu ett avsnitt av Metal Geezer. Jag ska fortsätta vandringen längs minnenas allé när det gäller 80-talet. Alltså del två av det här fantastiska decenniet som jag håller på att gå igenom. Förra avsnittet så körde vi 1980 till och med 1984. Och nu går vi in från 1985 till 1989. Händer även det här, de här åren, andra halvan på 80-talet, väldigt mycket precis som det gjorde på den första halvan. Massa omvälvningar i olika genrer. Det kommer lite nya trender. Det händer en hel del saker som ni kommer att märka. Så att med det sagt då, without any further ado, så tror jag att vi går in på det första årtalet som vi kommer att behandla i det här avsnittet. 85 går vi fram till. 13 juli, Live Aid i London och Philadelphia. Vilka uppsäder det är då? Ja, det är för många för att rabbla här förstås. Men vi tar några stycken. Status Quo inledde alltihop med den passande låten Rockin' All Over the World. Phil Collins körde, Dire Straits, David Bowie, Bonetown Rats. Queen gör ju en spelning. Han sopar ju banan med alla övriga band. Levererar ju och skapar historia den här kvällen. I Philadelphia så spelar bland annat Black Sabbath, The Hooters, Oreo Speedwagon, Judas Priest, Brian Adams, Pretenders, Eric Clapton, Santana, Neil Young, och sen gör ju Led Zeppelin det här. Motsatsen till Queen gör ju en katastrofal insats här. Ingenting fungerar egentligen för det här megabandet som vill ångra idag, än idag, att de faktiskt var med på den här spelningen. Det roliga med Black Sabbath här är att de återfinns med Ozzy den här kvällen i alla fall. Dee Snider från Twisted Sister vittnar vid ett vittnesförhör om rockcensur i Washington DC 19 september 1985. Det här har jag också pratat om tidigare i podden. När de inkallade vittnesförhör till ett antal senatorer då, som är förfärade över den här förskräckliga vokabulären som, och imagen som hårdrocksbanden har. Och inte bara hårdrocksband, för att även Frank Zappa är med i de här förhören. Senatorerna tror ju förstås när de ser Dee Snider komma in i rättssalen då med hårdrocks full utstyrsel, hårdrocksutstyrsel och den här frisyren som han är väldigt känd för. Han var inte sminkad i och för sig, men han såg ju allmänt halvrisig ut kan man säga. Och de tänkte, det här snubbeläs vi väl lusen av snabbt, men det blir precis tvärtom. De Schneider sätter ju de här på plats fullständigt. Det är en klassisk upptag man kan titta på YouTube när han verkligen, det är helt fenomenalt. Det är underbart att se på. David Lee Roth har ju lämnat Van Halen här. Släpper sin solodebut Crazy from the Heat i januari 1985. Det är ju en samling coverlåtar egentligen av Beach Boy covers bland annat. Och i samband med det så kommer också beskedet att han har lämnat bandet. Det var inte helt känt vid det här tillfället, men det kom fram då. Led Zeppelin återfinnas på Live Aid som jag sa. Man har Phil Collins med sig på spelningen som ersätter då John Bonham. Men det här blir ju inte bra, för Phil Collins har ju inte repeterat. Han kommer flyga i Concorde. Den miljöaspekten kan vi verkligen ifrågasätta. Han är uppsatt i först i London, tar en Concorde över till Philadelphia för att vara med och spela med Led Zeppelin. Helt orepat. Man har två trummisar på scen och det här blir inte alls bra. Det fungerar liksom ingenting. Och de har själva sagt både Phil Collins och Jimmy Page efteråt att det varit inte lyckat. Och som jag sa tidigare så är Ozzy Osbourne återfinna med Black Sabbath också på Live Aid. Uriah Heeps tidigare sångare David Byron dör den 28 februari här år på grund av alkoholkomplikationer. Han lämnar bandet långt innan, men det här året avlider han då. Vad kommer det för plattor då? Ja, vi tar några stycken. Fly on the Wall med AC/DC, den hoppar väl egentligen förbi, för den är ju kanske den blekaste i hela deras katalog egentligen, vill jag påstå. Metal Heart med Accept blir däremot en stor källare. Jag tycker själv inte att den är den bästa plattan de har gjort, men den har absolut sina förtjänster. On the Story Till This Night, Magnums bästa platta, utan tvekan. Den är, allting är helt rätt på den här skivan, det är absolut deras bästa skiva. Aerosmith börjar vakna till liv igen efter att ha fullständigt försvunnit in i drogdimmorna ett antal år innan och släpper Down With Mirrors som är en form av comeback. De kommer ju göra en riktig comeback något år senare, men här börjar man röra på sig. Dio släpper Sacred Heart, tredje platta under egna namnet. Håller fortfarande väldigt, väldigt hög klass. Malmsteen släpper uppföljaren till debuten, Marching Out. Maiden släpper den klassiska Live After Death. Marillion, som jag var inne på förut, pratade om, släpper sin tredje platta, Misplaced Childhood, här med bland annat Hollow Lodian och Kaylee på, som jag tycker är fantastiskt bra låtar. Kiss släpper den lätt flyktiga Asylum, ZZ Top kan inte återupprepa debuten med, eller succén med förra plattan Eliminator och släpper Afterburner som har sina förtjänster men är lite blek kopia egentligen. Halloween vaknar till liv här och görs ett väsen av sig. Efter att ha släppt först en EP så kommer då första fullen den här Walls of Jericho med Kai Hansen på sång innan Mikael Kiske kommer in. Här är man mera ett speed metal band egentligen än ett power metal band på den här plattan, men det finns mycket bra låtar på den. Sen har vi Gary Moore som släpper Run for Cover med Out in the Fields och Military Man på bland annat. Kanske hans största succéplatta och en av hans absolut bästa. Fantastiskt bra skiva. Fortune, ett sådant här AOR-band, släpper en självbetitlad platta. Det är ett band som flyger lite under radarn, men den här skivan är väldigt bra. Den är väldigt snäll, väldigt 80-tal, men bra låtar och en platta jag tycker man ska ta till sig och lyssna på om man inte har hört den innan. Twisted Sister släpper Come Out and Play, uppföljande till Stay Hungry, och här börjar det verkligen dala för dem. Man har pikat på Stay Hungry, sen går det väldigt, väldigt fort ut så här. Och det börjar väl egentligen på den här skivan och succén blir inte alls som man hade förväntat sig. 1986. Glam metalen börjar vinna mark. Band som Poison, Motley Crue, Easy Action, Britney Fox, Stryper, Cinderella, King Cobra, exempel på det här. Och även Bon Jovi och Europe hakar faktiskt på det här glam metal tåget lite grann, både i sin image och även i sin musik då. Jag menar, Europe-plattan Funny Countdown är ju väldigt, väldigt strömindeformad också, men låtarna är ju i mångt och mycket lika bra som de på Wings of Tomorrow, men jag tycker mixen är lite för snäll. Gamla hjältar försöker också plocka poäng, exempelvis Kiss, Krokus, Ozzy Osbourne och Judas Priest börjar lägga om kursen och bli lite mera strömindeformade, skaffa midjekavajer, skaffa spandexbyxor, hockeyfyllningar på plats, lite smink till och med på dem och sådär, så att de försöker då. Phil Einot, tidiga frontfiguren då i Thin Lizzy, han dör här vid 36 års ålder, 4 januari, av drogrelaterade hälsoproblem. Det är för jävla tragiskt, ursäkta att jag svär, men det här hade inte hänt idag, för att skivbolagen har ju hade haft en helt annan koll på honom och hans management. Man lämnar honom ensam hela julhelgen och nyårshelgen, där han liksom verkligen gick ner sig fullständigt och avled av alldeles mycket intag av ohälsosamma preparat. Metallicas tredje album, Master of Puppets, kommer här och kommer till plats 29 på Billboard och tillbringar faktiskt 72 veckor på listorna. Men tragiskt nog då så dör ju Cliff Burton då, 24 år gammal, 27 september i en bussolycka i Dörarp i Sverige. Känner du till, det här är ju en otroligt tragisk olycka, väl dokumenterad på många sätt och vis. Jag behöver inte fypa mig mer i den här just nu. Jason Newsted från Phoenix Band i Flotsam & Jetsam anlitas då efter att man haft audition då med många, många basister. Och här börjar även trash metal komma till liv. Glam metal börjar komma, men det är även trash metal som är den egentligen motsatsen då. För du har ju Metallica som har slagit igenom, du har Megadeth som har kommit, Anthrax har kommit, och sen har vi Slayer då, deras tredje album, Rain and Blood, kommer upp på plats 94 på Billboard och 47 på brittiska albumlistan. Och det får guld då i USA 1992 i november. Och i tidningen Kerrang, den här brittiska metal-tidningen, beskrev den här plattan då som det tyngsta albumet genom alla tider. Och tidningen Metal Hammer var inte sämre än någon, kallade det för det bästa metal-albumet under de senaste 20 åren. Så att här börjar thrash metal verkligen komma och bli stort. Jag pratade om konserter för att jag nämnde aldrig vilka jag var på 1985 egentligen, om nu någon skulle till äventyr skulle vara intresserad. Jag såg Europe faktiskt 1985. Det var ändå lite roligt när John Oren fortfarande var kvar på Wings of Tomorrow-turnén. Jag såg Gary Moore på HT Stockholm, jättebra. Jag såg Joan Jett här i Norrköping också, och Chuck Berry faktiskt, hör och häpna, vad jag såg också 1985. Om vi hoppar fram till 1986 så såg jag Status Quo igen, som då hade slutat att spela som bekant. Men började om igen. Det var väl Live Aid som gjorde att de vaknade till liv och tyckte att det här var roligt. Så att, då gick de tillbaka och började spela, och jag såg dem på deras återförening 1986. Jättebra. Förband var Fast, vi pratade om förut, med Pete Way från UFO. Han bildade ett eget band som heter Wasted, och de var förband till Status Quo 1986. Och det var ju väldigt, väldigt konstigt förband. Ofta är det konstiga förband som är med i Ibland, och man undrar, ibland är det ju verkligen så att banden själva väljer sina förband, då blir det oftast ganska bra. Men ibland undrar man vad man får det ifrån. Wasted var en helt annan typ av musik än vad Status Quo var. Det mest konstiga jag har varit med om, egentligen, det var Dan Tillberg som var förband till Queen 1982. Väldigt, väldigt märkligt. Men det var inte det vi pratade om nu. Utan vi går in lite grann på plattor. Accept släpper Russian Roulette. En bra skiva tycker jag. Ja, jag tycker den är steg bättre faktiskt än Metal Heart. Ja. Det kanske inte alla som vill Accept tycker, men jag tycker att det är så i alla fall. Alice Cooper vaknade till liv igen efter också alldeles för många år under i drogdimmorna helt enkelt. Och släpper plattan Constrictor, som stora hitten på den här är ju He's Back, The Man Behind the Mask, till skräckfilmen 2013, del 6. Men det är bra låtar på den i övrigt också. Så här börjar Alice Cooper komma tillbaka igen. Och Ozzy Osbourne går verkligen all in när det gäller att köra AOR här på plattan The Ultimate Sin. En bra skiva. Men den är väldigt, väldigt anpassad för radion och även i imagen också, som Ozzy ser ut i frisyr och klädsel och sånt. Men det viktiga är musiken och den är bra. Det är bra låtar. Här kommer det två till sådana här plattor som passar in i AOR-facket utan att banden egentligen är AOR-band. Europe gör sig helt odödliga med The Final Countdown och Bon Jovi likadant med sin Slippery When Wet. Ett band till som faller till föga för den här trenden då med glam metal är Judas Priest, som släpper Turbo, som är ju kanske är en alldeles för snäll platta för att vara Judas Priest. Queen släpper A Kind of Magic, som egentligen är en film soundtrack till filmen Highlander, men innehåller mycket bra låtar som blir klassiker. Van Halen släpper första plattan utan David Lee Roth med Sammy Hagar. 5150 är en av deras bästa skivor tycker jag. Samtidigt släpper då David Lee Roth Eat 'Em and Smile, sin första fullängdare då som solartist. Megadeth kommer här nu. Thrash metal börjar bli stort som jag sa. Så en av sina största plattor, och det är Peace Sells But Who's Buying. Och den kommer samtidigt då samma år som Master of Puppets och Rain in Blood. Så här är ju verkligen thrash metal på topp. Och europeisk thrash metal gör sig också påminn här. Creator släpper plattan Pleasure to Kill. På lite snällare sidan så har vi då Iron Maiden som släpper Somewhere in Time. Lite mer med syntar och sånt. Kanske en av Iron Maidens coolaste omslag. Och en riktigt bra skiva. Black Sabbath befinner sig lite i limboläge. Vet inte riktigt var de ska vara någonstans. Tona Yomi släpper en soloplatta. Skivbolaget säger nej. Det ska stå Black Sabbath featuring Tona Yomi på skivan. Annars får det vara. Och så får det bli. Glenn Hughes sjunger. Skivan är helt okej. Okay, men det är ju ingen Black Sabbath-skiva egentligen. The Seventh Star. Yngwie Malmsteen går från klarhet till klarhet och släpper här nu ett riktigt vasst alster, nämligen Trilogy. Jag tycker det är en riktigt bra skiva, en av hans absolut bästa plattor. Här håller han fortfarande stilen, han har bra musiker med sig, bröderna Johansson är med här. De har Mark Bowles på sång och så han själv då. Och sen så gör han dessutom väldigt bra låtar då. Det här har han tappat tyvärr i åren då, men här var han fantastisk. Svensk metal fortsätter då. Candlemass skapar ju också en helt ny nisch här med sin debutplatta Epicus Domicus Metallicus, som är doom metal i av högsta klass. Bandet Boston släpper plattan Third Stage. Så det här är lite en stor grej. Därför nämner det, för att det var första skivan på 8 år. De släppte 2 skivor tätt efter dem på 70-talet som bägge är odödliga klassiker. Sen hände ingenting. Och sen kommer då tredje plattan Third Stage 8 år senare. Så det är ganska stor händelse ändå. Vi går fram till 1987. Twisted Sister splittras för att sen återfinnas 2003. Man har alltså, det går för dåligt helt enkelt. Det är inte intressant längre. Det är ingen som bryr sig om Twisted Sister längre, så det är inte roligt. Man lägger ner. Och Udo Dirk Schneider gör samma sak. Han lämnar Accept och bildar sitt eget band Udo. Han kommer också tillbaka ett antal år senare, 1993. Det finns en show på MTV, var väldigt stor på den här tiden, och det finns en hårdrocksshow, ett hårdrocksprogram som heter Headbangers Ball. Det debuterar här då 18 april 1987. Och i december då så tar ju då Nicky Six en överdos och faktiskt avlider en kort stund. Han dör i en överdos 1987 i december här. Men en ambulanspersonalen lyckas ju rädda honom genom att genom en injektion direkt in i hjärtat då, som gör att han överlever. Adrenalin sprutar i hjärtat, och det här blir ju sen låten Kickstart My Heart på deras nästa platta. Plattor som kommer 1987. Pride med White Lion. Här har vi ju liksom här melodiösa, pompösa, snälla hårdrocken som är sån här radiovänlig liksom, och stora hit som When a Chilling Cry är med på den här plattan då. Och glam metal har ju kommit och slagit igenom på bred front här också, och det visar sig bland annat på gamla blues rockarna Whitesnake då, när de helt plötsligt då gör om sin image med David Coverdale, sparkar hela bandet, tar in mer hårfagra och tvålfagra medlemmar, kör all in med permanent och spandex och hela paketet, och skapar en karriär i USA. Nyinspelningar på låtar som Here I Go Again och Crying in the Rain. Det är inte dåligt, men jag tycker inte att det är lika roligt som det var innan. Det är inte lika unikt som Whitesnake var innan. Jag tycker inte det. Sen pengar rullar in på David Coverdales konto, så absolut. Crazy Nights med Kiss då. De släpper en glam metal platta till. Kan ju vara så, det är väldigt snällt. Det är väldigt Kiss har ju aldrig varit ett metalband per se, men här är de ju på gränsen. Det är väldigt radiorockvänligt, och hitlåten till lika titelspåret kan man inte ta ifrån dem i och för sig. Den levde ju kvar i deras livesätt ända fram tills de lade ner sin karriär till slut. Men det är ju lite sådär könlöst och lite... Ja, det skulle kunna vara vilket band som helst egentligen så. Men visst, det finns ju väl det gör det. Som man pratade om med Twisted Sister då. Lägger ner då, släpper ju sin Love is for Suckers sista plattan innan de väljer att lägga ner bandet för ett antal år. Plattan säljer otroligt dåligt och deras peak är sedan länge förbi. Deras hyping kring Twisted Sister och deras image, allting, folk har tröttnat. Men det är inte lika vassa, så de lägger ner. Udo, som jag sa, lämnade Accept, släpper sin första platta under bandnamnet Udo, Animal House. Och jag tycker själv att Accept hela tiden har varit bättre än Udo är solo. Och det är min högst personliga åsikt. Jag tycker att stora låtskrivaren i Accept är ju inte Udo Dirk Schneider, utan det är ju Wolf Hofmann, och det märks ju också. Vi har King Diamond, den här danska falsettsångaren som släpper sitt mästerverk, sin magnum opus 1987. Skräckberättelsen Abigail. Vill ni ta reda på vad det handlar om alltihop? Det är en väldigt lång historia och väldigt invecklad spökhistoria, så den ska jag inte gå in på här. Du har gjort ett annat avsnitt när jag pratar om skräckrock, så att då får ni lyssna på det lite tidigare på avsnitt som man kan hänvisa till när jag pratar om skräckrock. Där går jag igenom plattan Abigail betydligt mer ordentligt. Det roliga med King Diamond är att det var här, och det känner du till, som Mickey D skapade sin grogrund för att bli den här omtalade trummisen, den här som Lemmy då försökte värva under många år. Han sa nej länge innan han till slut valde att gå med i Motörhead ett antal år senare. Men för att åter då påvisa glam metals stora påverkan på den här delen av 80-talet, och så har vi exempel på Michael Schenker Group som gör om sitt koncept. Han börjar samarbeta med en viss Robert McCauley och startar då McCauley Schenker Group istället och släpper plattan Perfect Timing, som det är inte glam metal, men det är en helt annan typ av approach, mycket mer 80-tal, väldigt mycket det soundet som är så typiskt för 80-talet, det här melodiösa och lite snyggt, välproducerat. Och det gäller egentligen även Aerosmiths stora comebackplatta Permanent Vacation som kommer här. De släppte ju plattan innan där som var en liten form av start på sin comeback efter det här totala drogdimman och haverit som bandet hade drabbats av. Så släppte man ju Down With Mirrors, men det är här på Permanent Vacation som det stora genombrottet kommer tillbaka då, när de verkligen slår på nytt och blir det här superbandet igen. Med en annan image än vad man hade innan. Det gäller även John Norums första soloplatta efter att han lämnat Europe då, Total Control. Låtarna skrivs av Norum och en viss Marcel Jakob som hjälpte Europe lite i början. Även jobbade lite mycket med Malmsteen, men framförallt skapade så sett namn då i Talisman, det egna bandet. Också välproducerat, välpolerat, och den här plattan skulle kunna vara en Europe-skiva egentligen. Ytterligare exempel har vi Motley Crue som släpper Girls, 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 som ju är en uppryckning jämfört med Theater of Pain-plattan innan. Jag är inget Motley Crue-fan på något sätt. Men jag måste väl ändå säga att den här plattan är ju är bättre än föregångaren. Men når ju inte upp till Shout of the Devil. Det gör den ju inte. Även ett band som Black Sabbath blir också mera strömlinjeformat här med plattan Eternal Idol. Med en ny sångare som hon har här. En viss Tony Martin, och plattan med honom tycker jag är väldigt, väldigt bra. Ses för lite över axeln av retrona Black Sabbath-fans då, men, och det är klart, det är ju inte som Black Sabbath lät på med oss i åren, och det är inte helt likt heller hur de lät med Dio. Men väldigt bra hårdrock helt enkelt, melodiös hårdrock och ingenting annat, mer eller mindre. Jag kan bara nämna när jag går tillbaka till John Norum jättesnabbt då, han som sjunger på plattan, det är ju John Norum själv, men även Göran Edman sjunger på den här plattan också, och han jobbar också tillsammans med Yngwie Malmsteen också, så att nu hör jag en korsbefruktning mellan banden. Går ju igen här hela tiden också. Det har jag också varit inne på i tidigare poddar och så. Där att man jobbar åt varann och hjälper varann och gästspelar på varandras skivor och musik, låtar och sånt. Nåväl, tillbaka till lite mer det jag pratade om, lite mer melodiös 80-talsrock. Vi har ju Phenomena som släpper andra plattan, The Dream Runner. Den slog ju stort igenom med första plattan. Här kommer då uppföljaren Phenomena 2 som också är väldigt bra i den här genren. Det är en sån här kombination av massa med superartister som då är med och gästspelar på den här plattan. Och det har ju Reg Gillen, du har Glenn Hughes, John Wetton som sjunger också i Asia. Vi har Mel Galley från Whitesnake, det är hans bror Tom Galley som skapade hela Phenomena-konceptet. Vi har Neil Murray på bas som spelar i Whitesnake och tusen andra band. Bra melodiös hårdrock, väldigt snällt men bra. Vi fortsätter i samma stil. Def Leppard går ju all in och överproducerar sin nästa skiva, tycker jag. Hysteria. Bra skiva, bra låtar egentligen. Men jag tycker att de går för långt. De drar det ett steg för långt. Jag tycker att man har gjort sina bästa skivor med High and Dry och Paramania. En bra skiva, Hysteria, det är den som säljer klart mest. Det är deras absoluta superplatta vad det gäller kommersiell framgång, verkligen. Jag tycker att den är lite överproducerad och tycker att i all sin prakt som den ändå har så... Jag återkommer inte ofta till den skivan när jag ska lyssna på gamla Def Leppards plattor. Men det, trots allt är det ju ändå den sista riktigt, den sista bra Def Leppard-plattan, så kan man säga. Pretty Maids, detta fina danska band, släpper uppföljaren till deras magnum opus Red Hot and Heavy, nämligen Future World. Och även här då, parallellfall till Def Leppard egentligen, plattan säljer bättre än föregångaren. Den är mer producerad, mer polerad än föregångaren också. Skillnaden här är att man går inte för långt, utan man håller sig på rätt sida saket, så att säga. Den här plattan är riktigt, riktigt bra. Jag gjorde ett specialavsnitt om Red Hot and Heavy och Future World, så ni får lyssna på den. Det avsnittet om ni vill veta lite mer om just den skivan. Vi pratade om Black Sabbath förut, vi pratade om Eternal Idol, och gamla sångaren Dio släpper fjärde given då, Dream Evil, och fortfarande håller den hög kvalitet på det han gör. Dio kanske något blekare jämfört med föregångarna, alltså Holy Diver är den bästa och Last in Line är i stort sett samma kvalitet, de två är tvillingplattor. Sacred Heart, tredje plattan, lite snäppt ner men fortfarande otroligt bra. Även Dream Evil, riktigt hög kvalitet. De här fyra plattorna är de bästa i Dios katalog, utan tvekan. Deep Purple släpper House of Blue Light, uppföljaren till Perfect Strangers. Lite mer komplex skiva, inte riktigt lika direkt att lyssna på och kanske inte riktigt lika typiskt i Purple, men ändå hög kvalitet, riktigt bra. Den här turnén var jag såg två gånger. Först såg jag dem på Göteborg. De spelade House of Blue Light-turnén. Riktigt, riktigt bra spelning. Och sen på sommaren samma år åkte vi till Oslo och såg Monsters of Rock då med Pretty Maids, Status Quo och Deep Purple på den turnén. Riktigt bra, mycket minnesvärt på många sätt och vis. Här var ju Richard Blackmore fortfarande liksom på bra humör, och det var roligt och det var fantastiskt och alla var sams och allting var bra. Så, och jag gillar den här plattan också, House of Blue Light. Den har spelats mycket hemma, men den kan, ja, lite ojämn kan man ju tycka att den är. Jag tycker Perfect Strangers är ju bättre skiva. Rent så. Vi går in på superitalism men då pratar om Richard Blackmore. Joe Satriani släpper Surfing with the Alien, den plattan som jag tycker är hans bästa skiva. Den är helt rakt igenom instrumental. Fenomenal gitarrist som är där uppe i top notch liksom, med Blackmore och Malmsteen och Steve Vai och Van Halen och Satriani då. Ja, fler finns det ju, men får ta några stycken. Jag gillar den här skivan. Det är instrumentalt, så det är lite annorlunda. Man får ta det för vad den är, men jag håller det väldigt högt. Och att jag tycker det är hans bästa skiva. Utan att vara helt inläst på alla hans plattor, ska jag ju ärligt säga. Rush släpper Holy Fire, som jag pratade om i min specialavsnitt om Rush. Och den platta som jag håller ganska högt av olika anledningar. Det blev bara så att jag köpte lite singlar till den och jag köpte plattan när den kom. Och jag gillar den alltså. Rent personligt tycker jag att den är en bra skiva från den här eran. De var ju ganska syntiga här i Rush ett antal år. Men jag tycker den här skivan den är bra. En annan platta liksom inte kan komma förbi, fast jag inte gillar den egentligen. Det är ju Guns N' Roses debutskiva då, Appetite for Destruction. Jag kan liksom inte gå förbi den. Den släpps här och det blir en milstolpe på många sätt och vis. Den säljer otroligt bra och det kan man inte säga ifrån dem. Jag har skivan själv, jag köpte den då när den kom. Och jag har faktiskt originalomslaget där som sen blev förbjudet. De släppte ju en mer godkänt omslag senare sen i nästa utgivning. Men jag har den första här. Så att det kan ju vara lite roligt också, på sätt och vis. Alltså, verkligen. Jo, jag pratade om konserter förut som jag varit på. Jag såg Deep Purple, jag såg Deep Purple, Status Quo, Pretty Maids. Men en annan rolig konsert var på 1987. Faktiskt, det var Def Leppard. Trots det jag sa om Hysteria förut, så var jag på den turnén. På spelningen i Stockholm och på Hovet. Där en viss Michael Schenker faktiskt var förband. Så det var liksom en dubbelkombo då. När de körde med sin Macaulay Schenker Group. Och sen körde Def Leppard sin Hysteria-spelning av den här runda scenen man hade. Så folk kunde vara runt omkring den då. Det är något som Metallica sen har kört betydligt senare. Så det var bra, det ska jag inte säga annat. Det var ändå roligt att se Def Leppard då i sin prime som den ändå var då, på den tiden. Och därmed släpper vi 87 och går in på nästa år som är 1988 följaktligen. Ja, och 1988 så är det ett par saker man skulle nämna. Och det är att Warlock förlorar en rättstvist kring sitt namn. Och det innebär att Doro Pesch då, som är den enda kvarvarande originalmedlemmen i det här tyska bandet. Hon döper helt enkelt om bandet till Doro. Eftersom det är ju kanske enklast lite grann som Udo gjorde när han bildade Udo. Att ta sitt namn helt enkelt så. Ha som bandnamn. Vi håller oss kvar i Tyskland och pratar om Halloween. För att Kai Hansen lämnar Halloween här. Efter konflikten med bandet. Dessbättre har de ju som bekant blivit vänner med åren. Och efter att mycket vatten runt under broarna så är de tillbaka sen i god form. Men här lämnar han i alla fall Halloween. De osams rejält. Och tyvärr då, eftersom det här kommer efter att de verkligen har börjat få sig fart på sin karriär och kanske är som allra bäst i sin tidiga del av sin karriär i alla fall. Han startar då sitt eget band Gamma Ray här istället det här året. Lite skivor som kom 1988. AC/DC kickar tillbaks lite med en platta som är lite skarpare än föregångarna de har haft innan. Blow Up Your Video är lite tunt titel på en platta kan jag tycka, men den har absolut sina höjdpunkter väl låtar på skivan. Heatseeker till exempel, första låten är ju riktigt stänkare faktiskt. Och likaså That's the Way I Wanna Rock and Roll, andra låten på plattan. Europe kör igång igen utan John Norum som ju lämnade bandet mitt i genombrottet. Det kan man ju åsikta om. Han har ju en stark integritet uppenbarligen, John Norum, som lämnade precis vid stora genombrottet som ju alla har kämpat för så länge. Jag tycker att det varit alldeles för mycket runt omkring och för lite musik och för lite konserter och alldeles för mycket reklamgrejer på tv och massa fonerier med playback i inspelningar och sånt här. Så han tyckte inte det var så roligt längre. Man tar in Kim Marcello och jag tycker att man byter ner sig rejält. Jag har inte jättemycket respekt för Kim Marcello som gitarrist jämfört med John Norum. Men man släpper Out of This World, försöker återupprepa Final Countdown succé med låten Superstitious, lyckas väl halvbra. Skivan har absolut sina förtjänster, ingen dålig skiva så. Verkligen inte. Det här är sista plattan som Europe släpper på ganska länge. De hamnar liksom i ett lite jobbigt läge här nu eftersom nu kommer grunchen och allting och snart kickar in och de får lite problem med skivbolaget som inte är nöjda med deras platta de ska släppa nästa och så. Men det är ju egentligen en annan historia. Det har inte med den här skivan att göra så mycket, men det finns en väldigt bra låt på den här skivan. Ready or Not, den är på den här. Det är en av deras bästa låtar faktiskt från 80-talet. Finns ju med här, så att det är inget fel på skivan egentligen så. Utan en klassisk Europe-platta från 80-talet. Vad har vi mer? Vi har Yngwie Malmsteen, vår svenska gitarrhjälte, som släpper också en sån här lite mer polerad platta som ligger lite mer i linje med hur soundet ska vara på den här tiden, nämligen Odyssey. Jag tycker den är en riktigt bra skiva med Jolin Turner på sång och Bröderna Johansson, så det är en väldigt bra sättning han har här, Yngwie Malmsteen. Och Heaven Tonight är den stora hitlåten, den är otroligt radiovänlig. Och jag tycker inte att det är den roligaste på skivan, utan jag tycker det finns betydligt bättre låtar, som exempelvis Rising Force. Mycket, mycket bättre låt. Här finns jättemycket bra låtar på den här skivan. En av mina favoritplattor med Yngwie Malmsteen. Och Ozzy Osbourne släpper sin femte soloplatta efter att han har fått sparken ifrån Black Sabbath. No Rest for the Wicked. Med en viss Zakk Wylde på gitarr. Jake Lee har lämnat här för att bilda sitt eget band Badland, som han kommer att komma in på om ett litet tag. Bob Daisley, bassisten, är med här igen, som var med och lite till på i början på Blizzard of Oz inte minst. Han är med och spelar in skivan men får känna sparken, och Ozzy plockar in gamla Black Sabbath vapendragaren Geezer Butler för de följande promotion-turnéerna för plattan. Jag kan tycka att den är väldigt hyllad, och jag personligen håller inte den som kanske den bästa Ozzy soloplattan. Så, utan ingen fel på den. Ozzy Osbourne har väl nästan aldrig gjort någon dålig soloskiva, men så det är inte fel på den, men det här är kanske inte den som jag väljer att lyssna på om man ska lyssna på Ozzys soloverk. Verkligen inte. Judas Priest släpper lite grann på den här största pudelfrille hysterin och släpper Ram It Down som en liten återgång till deras klassiska sound. De kommer hitta tillbaka mer och mer ju närmare, så att säga, årtionden tar sitt slut. Så att den här plattan är ju ett steg i rätt riktning, tycker jag. Iron Maiden släpper sin skiva som jag håller högst av alla. Jag gjorde ett avsnitt om Iron Maidens alla plattor för nu ganska länge sedan. Det rankade dem då, och då la den här plattan allra högst. Seven Sun of a Seven Sun. Jag tycker allting liksom är perfekt på den här skivan egentligen. Låt snicka lite. Yppersta världsklass. Produktionen är bra. Tycker som sjunger perfekt. Och loggon är snygg. Så är det omslaget. Allting sitter jättebra. Det är en otroligt bra skiva, tycker jag. Jag håller den, som jag sa, som bästa plattan som Maiden har släppt. Det som är roligt är att här finns ju en låt som aldrig faktiskt har spelat live någonsin, men ändå är en väldigt, väldigt bra låt. Only the Good Die Young, sista låten på skivan som de aldrig har kört live. Men det finns ju i och sig å andra sidan otroligt mycket bra låtar på den här plattan. Infinite Dreams och The Evil That Men Do till exempel, två riktigt vassa låtar. Can I Play With Madness som är här också, den tycker jag är lite för snäll, lite för radiovänlig, så det är väl kanske möjligtvis en liten plump i Danmarks fläckfria protokollet på den här plattan. Van Halen håller kvar. Jag pratade att Judas Priest gick ifrån lite grann från det här största liksom 80-talssoundet, medan Van Halen verkar leva kvar där på OU812 med Sammy Hager då på sång. De här plattorna med Sammy Hager håller jag högt. Jag valde då mellan Duly Roth och Sammy Hager-plattorna innan jag gjorde den här duellen för några avsnitt sedan. Och säkert ta han till många förskräckelse och kanske ett fåtal människors jubel att jag valde Sammy Hager-plattorna före Duly Roth-skivorna faktiskt. Och den här skivan är bra också. Den håller inte 5150-klass, men den är bra skiva. Sen har vi då den stora power metal kanonen som kommer här. En av de bästa power metal plattorna som har släppts någonsin och en verkligen sån där vägvisare och role model för många, många band och många plattor efteråt, nämligen Keeper of the Seven Keys Part 2, alltså andra plattan. Första kom i året innan. Sista skivan med Kai Hansen då innan han lämnade. Det är det som är så tragiskt att han lämnade precis här. När han liksom, när de är på topp lite grann som Norum gjorde då, precis i genombrottet. Den här skivan har egentligen, precis som Maidens platta, Seven Sun, så är den här felfri. Jag hittar egentligen inga brister på den. Det är bara bra låtar hela vägen. Eagle Fly Free, I Want It Out, Dr. Steen och titelspåret Keeper of Seven Keys. Får ta några, men du kan lyssna på hela plattan och den är fantastiskt bra. Även de låtarna som är mindre kända. Snyggt konvolut. De har en humor också, Halloween, ganska mycket. Så det är mycket rolig illustration och sånt på den här plattan. Riktigt bra skiva. Ser att de inte fortsatte att Kai Hansen lämna det här. De gjorde inga skivan efter, det helt okej också. Men sen gick ju Halloween ner i någon form av svacka i allt här. Så att det var lite synd. Och Gamma Ray gick ju som förklarat till klarhet å andra sidan. Nåväl, vi går vidare. Metallica vaknar till igen. Efter katastrofen med Cliff Burtons bortgång. släpper plattan Injustice for All, som jag tycker själv är en liten mellanplatta. Jag vet att jag har åsikter som kanske inte stämmer överens med alla människor. Jag tycker inte att den är så där jätterolig. En tråkig grej på skivan är att man har mixat bort basen fullständigt. Så kanske Jason Newsted som kom in istället där. För det första blev han ganska dåligt behandlad av de andra i Metallica. Säkerligen därför att de hade ett väldigt trauma att hantera dem med Cliff Burtons bortgång. Som gick ut mycket över Jason, det har han ju själv sagt efteråt. Men de mixade bort hans bas fullständigt. Den hörs liksom inte. Det är otroligt grund mix på skivan. Så finns det bra låtar på den. Det är inte det. Verkligen inte, men... De kommer igen mycket, mycket bättre på nästa platta sen självbetitlade The Black Album där. Det är betydligt bättre. Magnum släpper en av sina bästa skivor här också. Wings of Heaven, den tycker jag är riktigt bra. Jag håller den högt. Days of No Trust och Don't Wake the Lion, bara exempel, säger bara det. Riktigt bra. Puderrock, den är så snyggast egentligen. Magnum har ju alltid låtit ungefär likadant. De har aldrig liksom ändrat sig så. De har alltid låtit som glam metal eller melodiös åttal, så det hårdrock nästan hela tiden. Lite kanske i början och inte gjorde så, men över till hela tiden. Mera band, artister som liksom lever kvar eller som visar att vi är inne i största glamperioden här, det är ju Bon Jovi som släpper New Jersey. Det har liksom verkligen det här pompösa, melodiösa soundet som är så känt för 80-talets senare hälft. New Jersey är en bra skiva, det är efter uppföljande till Sleeper Room Wet, den stora genombrottsplattan. Stora hitten är väl Born to be my baby. Och sen har de en riktigt dräparballad, I'll be there for you. Det finns fler låtar, men de två låtarna är de som jag tycker är de bästa på den här skivan. För ett annat sånt här typiskt glam metal band som kommer fram, och det är Warrant, som släpper sin första genombrottsplatta, Dirty Rotten Filthy Stinking Rich. En bra platta också i den här genren. Uncle Tom's Cabin är jättebra till exempel. Och Heaven, balladen. Warrant gjorde ett par stycken riktigt, riktigt bra skivor här. 1990 lämnade sången Jenny Lane bandet, och då tappade de sin identitet väldigt mycket. Så kom han tillbaks ett par gånger och var lite inne och ute i här bandet, svängdörrar och så. Men sen dog han 2011. En alldeles för tidig död. Klassisk död för en rockstjärna. En akut alkoholförgiftning vid 47 års ålder. Men som sagt, jag tyckte egentligen den här skivan och efterföljande Cherry Pie, de två plattorna som jag äger själv och som jag tycker är de bästa med Warrant. Vi har Lita Ford från Runaways. Joan Jett har ju gjort en karriär innan. Lita Ford har också gjort några plattor innan, men här kommer hennes stora genombrott egentligen. Framförallt är låtarna Kiss Me Deadly, en väldigt, väldigt bra låt, och sen den stora hitten då, Close My Eyes Forever, som hon gjorde tillsammans med Ozzy Osbourne, den här kända balladen. Och typiskt 80-tal också, både i videon och i hur låten låter. Den här låten skrev ju Lita och Ozzy tillsammans då, efter en festnatt i studion, där även Sharon Osbourne hade varit med från början, och sen hade hon gått hem på natten och de här två stannade kvar i studion för att spela in den här låten under intag av diverse ohälsosamma tillsatser, men det dök ju upp i alla fall en väldigt väl låt. Blev resultatet av alltihop. Och resten är historia, som det heter då. Ett par skivor till jag ska nämna då. Operation Mindcrime med Queenstrike är en sån här, om man gillar progressiv hårdrock. Jag pratade om Rush förut lite grann i förra året, 87 här. Här är ett band till som är väldigt hypat i progkretsar. Jag själv har aldrig fastnat för Queenstrike. Kan egentligen inte svara på varför. Jag har deras första EP de släppte, de fortfarande var ett mer klassiskt hårdrocksband, tycker jag väldigt bra. Men sen har jag aldrig fastnat för dem så. De gör egentligen ingenting fel, men det är väl att jag inte är helt inne på progressiv metal helt enkelt, förutom Rush då. Så det är därför, men det här är liksom deras stora magnum opus, deras stora superplatta egentligen, Operation Mindcrime. Blue Oyster Cult är däremot ett sånt här litet favoritband för mig. De släpper Imagine oss här. Och den tycker jag är en verklig uppryckning från att ha släppt ett par stycken mellanplattor. Revolution by Night och Club Ninja tycker jag inte är så jätteroliga skivor. Väldigt 80-talsmässiga. Några låtar här och där, men de håller inte helt igenom. Men det gör däremot Imagine Us. De är tillbaka liksom med sin mystiska image och som det tunga soundet. Och allting faller på plats egentligen här. På rätt sätt. Och det finns en jättelång historia kring den här skivan. Vad som hände och sådär. Men lite kort bara ett par saker. Den tog 8 år att spela in. Från början var det tänkt att bli en trilogi som trummisen Albert Bouchard hade skapat. ett projekt kring dem. Men han blev sparken 1981 ifrån bandet, så att, det blev liksom ingenting. Skivbolaget tyckte att det som de var klara med 84 då, nej, det här var inget bra, så de fick tillbaka i skrivarverket om det här. Och sen blev den här, till slut 88 så kom den här skivan ut då, utan Albert Borchard, utan lite övriga, det övriga bandet då. Sen har Albert Borchard släppt en egen version av det här betydligt senare, som jag själv inte har lyssnat på. Jag vet bara att han gjorde det och jag har läst lite om den, men jag har inte lyssnat på den. Men den här tycker jag är riktigt, riktigt bra. Jag håller den väldigt högt bland Blue Oyster Cult-plattor, och jag håller ju Blue Oyster Cult väldigt högt generellt. Så jag tycker att den här plattan är riktigt bra. Och har man inte lyssnat på det här bandet innan, så varför inte starta här egentligen? För den är bra, den här skivan. Låtar som är värda att nämna på den här, Del Rio Song, en väldigt, väldigt bra låt som är väldigt så här catchy refräng. Man gör en ny inspelning av klassikern från Secret Treatise 1974, nummer Astronomy, och den blir egentligen minst lika bra här. I Am The One You Warn Me Of är också en riktigt bra låt, men min lilla favorit faktiskt, den låt med en väldigt, väldigt mäckig titel. Jag ska se om man får till det här då. The Siege and Investiture of Baron von Frankensteins Castle at Veseira. Jättebra låt, riktigt bra låt. Rolig titel. De sjunger inte där förstås någonstans exakt det där, men det är en riktigt bra låt. Så att, ja, som sagt, den här plattan håller jag högt, verkligen. Sista plattan att ta från 1988 är en legend, nämligen Robert Plant, som släpper plattan Now and Sen. Och här kanske är hans mest kommersiella och mest lättillgängliga soloplatta. Och den sålde också bra och blev en succé, och jag kommer ihåg att den var väldigt omtalad när den kom. Så att, vill man lyssna på Robert Plant solo, så kanske det här är en bra inkörsport, den här plattan. Jag ska väl nämna någon konsert också som jag var på 1988. Och först ska jag dra en liten anekdot. Jag hade ett par kompisar här i Norrköping som jag tappar kontakten med dem nu. Men de var väldigt, 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 ska jag säga, inkörda på två band. Deep Purple och Led Zeppelin. Och när vi åkte till Oslo och tittade på den här Monsters of Rock, Peter Maids, Status Quo och Deep Purple. Vi åkte, samåkte inte då, men de var där också. Och vi var där med ett annat gäng. Så de var på plats utanför, men de gick inte in på arenan förrän både Peter Maids och Status Quo var klara. För det var inte intressant, utan de gick in till Deep Purple och sen åkte de hem. Och här var kanske ännu roligare, för vi åkte ner till Göteborg. Än en gång, inte ihop dem, men de var där. Och förbandet till Magnum då, som vi skulle se på deras Wings of Heaven-turné, det var det här tyska bandet Kingdom Come, som hade en... ja, de var ganska hypade här med den här tiden och hade släppt sin debutplatta, självbetitlade Kingdom Come. Och den är ju extremt lik Led Zeppelin. Det är ju som en Led Zeppelin-klon, verkligen. Som om Led Zeppelin själv hade släppt skivan. Så att de åkte ner från Norrköping till Göteborg. Frölundaborg var konserten på. Tittade på förbandet och åkte hem. Så att det är också lite spännande. Åka ner så pass långt för att se ett förband som spelar typ 30 minuter. Men det är man ambitiös, så är man. Så den spelningen var jag ändå tvungen att nämna lite grann. Och med det sagt då, så går vi vidare in på 1989. Ja, lite händelser först. Jethro Tull, detta är egentligen brittiska progrockband som hade sin absoluta peak på 70-talet, vinner priset Best Hard Rock Metal Performance Vocal or Instrumental på Grammygalan i USA, den 31:a Grammygalan i USA, och blir fullständigt utbuade. Alla hade ju trott att Metallica skulle vinna det här året. Det var enormt segertippade, men det blev Jethro Tull. Och jag gillade egentligen Jethro Tull, i alla fall mycket av deras gamla grejer tycker jag är riktigt bra. Men det är ju inte hårdrock på något vis, framförallt inte metal. Så det var lite märkligt. Vilka som skulle ha vunnit det håret, det låter jag andra få bedöma. Men lite intressant i alla fall att de vann det här priset. Jason Becker, en sån där underbarn, en gitarrist som är fantastisk, spådde en lysande framtid, släppte plattor och en sån duktig både som gitarrist och låtskrivare. Får diagnosen ALS och det accelererar då, och numera kommunicerar han enbart med hjälp av sina ögon. Ett speciellt dataprogram då som framtaget och konstruerat av hans egen pappa. Otroligt tragiskt. Jag har gjort ett avsnitt om det här tidigare, så jag kan hänvisa till det. Och nu vill jag veta mer om Jason Beckers tragiska öde. Han har faktiskt släppt musik efter också, när han sitter så här i det här tillståndet som han befinner sig nu. Och det är också otroligt imponerande, verkligen. Agent Smith har tröttnat på den här inriktningen som Steve Harris ville ta med Iron Maiden med plattan No Prayer for the Dying. Han ville att de skulle låta mera som de gjorde på Seventh Son of the Seventh Son och lämnar Iron Maiden. Ersätts av en viss Yannick Gears från Deep Purple-sångaren Ian Gillans band Gillan. Bägge två är ju tillbaka i bandet, eller Yannick Gears har aldrig lämnat det och Agent Smith är ju tillbaka, så att nu har man ju tre gitarrister som bekant. Så var det en stor musikgala 12 och 13 augusti 1989 med Ozzy Osbourne, Scorpions, Motley Crue, Bon Jovi, Cinderella och Skid Row på The Moscow Music Peace Festival. Och det här är något att tänka på i de här dagarna som vi befinner oss i nu, med tanke på hur världen ser ut nu 2024, för att artister som Yngwie Malmsteen och Uriah Heep gjorde samma resa och fler ändå i tron då att något bra var i rörelse i Ryssland, och nu är ju allting helt annorlunda som bekant. Det är liksom både, det är lite deprimerande att tänka tillbaka på vad som kunde ha blivit och hur fel faktiskt allting har gått. Vad kom det för skivor 89? Ja, ett litet axplock. Accept, som jag sa, Udo Dirk Schneider lämnar bandet. Man ersätter med en amerikansk sångare som heter David Reese och släpper plattan Eat the Heat. Egentligen inget fel på den skivan som hårdrocksplatta betraktat rent objektivt. Men David Reese närvaro blev kortlevad och Udo var snart tillbaka i bandet. Skivan sålde ju inte något vidare heller precis. Det är lite grann som så många sådana här som lämnar och liksom, det fungerar kanske inte så bra som man hade hoppats på. Så att, en liten parentes i Accepts karriär utan att det är en dålig skiva. Alice Cooper gör sin stora artade comeback här efter försöket då med Constrictor och Race of Fizz and Gel och kommer med plattan Trash. Den har fått hjälp av demonlåtskrivaren Desmond Child bland annat. Och gör en duett med Steven Tyler i låten Only My Heart Talking, men stora hitten är förstås på plattan Poison. På tal om Steven Tyler så släpper Aerosmith ett av sina bästa album. Kanske det allra bästa albumet sen de återförenades efter den här tragiska kraschen i slutet på 70-talet, på 80-talet, nämligen plattan Pump, som har ett antal skarpa låtar. Love and Elevator förstås, jag tycker den själv tycker jag inte är jätterolig. Den är lite för radioinriktad och lite, jag tycker inte refrängen och vidare och sådär. Så just den låten tycker jag inte är jättebra, men Genius Garigant till exempel kan vi ta, en betydligt bättre låt. Så att jag tycker den här plattan tillsammans med Get a Grip som kom efter sen är väl de två bästa de har gjort sen de kom tillbaks. Badlands är en liten supergrupp med Ozzy Osbournes gamla gitarrist Jake Lee tillsammans med Ray Gillen, en sån här fantomsångare som har sjungit med alla möjliga band. Tyvärr bortgången i alldeles för ung ålder. Och Eric Singer då, som blir trummisen i Kiss, släpper en platta med en sån här 70-tals blues-inspirerad hårdrock. Det är riktigt bra och kompetenta musiker på den, så den är en liten bortglömd platta kanske från den stora massan då. Macaulay Schenker Group släpper nästa skiva, Save Yourself. De håller bra stil, bra låtmaterial. Han är en duktig låtskrivare, Michael Schenker, så jättebra platta. Lika bra som föregången vill jag påstå. Power Metal sa jag hade börjat komma här med storsteg, inte minst tack vare Halloween's Keeper-plattor. Och Stratovarius, finska Stratovarius, börjar väsen av sig nu med sin platta Fright Night. Yngwie Malmsteen, som jag sa, åkte till Sovjetunionen som det fortfarande var 1989 och spelade in Live in Leningrad. Och jag var där, faktiskt i Leningrad, samtidigt som Yngwie var där. Men jag visste tyvärr inte om det. Hade jag vetat det så hade jag definitivt åkt dit och tittat på konserten. Den finns ju både som liveplatta, den finns som, även som DVD-upptagning. Jäkligt bra konsert. Här var Yngwie Malmsteen liksom, tillsammans med bröderna Johansson och Jolin Turner i toppform, verkligen. Synd bara att det är Leningrad, men ja, så där kan det vara. Men en bra platta i alla fall. Doro, som jag sa, förlorade den här rättstvisten då, Doro Pesch, och omgrupperade Warlock och släpper då under namnet Doro sin första platta då, Force Majeure. Motley Crue kommer tillbaks med en mer framgångsrik platta än föregångaren. Här är kanske en retrospektiv då för hos de stora fansen då av Motley Crue, som sagt, så är den här skivan som är dess bättre då. Och här finns ju den här låten då, Kickstart My Heart, på plattan Dr. Feelgood. som jag handlar om när man återupplever 96 efter den här heroinöverdosen. Jag tycker Same Old Situation är en bra låt på den här plattan. Det finns flera stycken bra låtar, jag ska inte sitta och racka ner fullständigt, utan det gör det verkligen. Kingdom Come, som jag pratade om förut, de här Led Zeppelin-klonerna släpper sin andra platta, In Your Face. Riktigt bra skiva, tycker jag. Det är väl deras bästa platta, Kingdom Come. De hade ju ganska kortlivad karriär och flög väl aldrig helt fullt ut. Kiss fortsätter på sin bana att försöka att leva med i glam metal världen då, och släpper kanske den svagaste plattan i den här delen av deras karriär då, möjligtvis tillsammans med Asylum. Och Hot in the Shade innehåller ju en ballad tillsammans som de skrivit tillsammans med Michael Bolton, gamla hockeyfrillans anfader. Forever, ingen fel på den låten, verkligen inte. Den är bra, men den är ganska ensam på plattan som att vara en riktigt bra låt. Man kan även nämna låten Hide Your Heart som Paul Stanley faktiskt var med och skrev. Men det gjordes, som först släpptes på Bonnie Tylers platta med samma namn från 1988. Självfallet var ju Desmond Child lite inblandad också där. Inte helt oväntat. Här var ju som sagt Puderfrillans era som allra störst. Det var liksom glam metal var ju kanske under ett par år här på sin topp verkligen. Och här kom ju sen även backlashen när grunge kom och slog sönder i hårdrocksvärlden för 10 år framåt verkligen. Som en protest mot mycket av det här då, att det gick over the top. Så att lite grann får väl kanske vissa delar av hårdrocken skylla sig själva då. Kiss var ett av de banden som lämnade den här glam metal och släppte plattan Revention, som ett helt annat sound några år senare. De har ju fingertoppkänslan då, Stanley och Simmons, för att hänga med i trenderna då. Men här är vi fortfarande kvar i glam metal, och det syns max på plattor som Lillian Axe platta Love and War till exempel, som kommer här. En bra skiva i den genren verkligen. Vi har Swedish Erotica, svensk band som släppte en platta med en viss Mats Levén på sång, som sen sjöng bland annat med Yngwie Malmsteen. Vi har Slip of the Tongue med Whitesnake, fortfarande lite glam och pudel, framförallt imagen då. Sen är den plattan något tyngre kanske, man har bytt ut John Sykes här mot Steve Vai, men visst är det mycket spandex och stora frisyrer verkligen. På tal om John Sykes då, så bildade han en supergrupp då, som heter Blue Murder, med ett antal medlemmar då, och en är Tony Franklin på bas. Han har spelat bland annat med Whitesnake, David Gilmour, Jimmy Page, Kate Bush. Carmine Appice på trummor då, känd från Vanilla Fudge och King Cobra, inte minst. Queen släpper en riktigt bra skiva här, The Miracle. Visar starka livstecken, en lång karriär och en liten dipp i början på 80-talet. Det är en riktigt, riktigt bra skiva. En av de bästa av de senare plattorna de släppte. Sen har vi några till som släpps då. Skid Row, som oftast blandas in i glam metal-genren, men per se inte är ett glam metal-band egentligen. Släpper sin debut här, och jag tycker, som inte lyssnar jättemycket på Skid Row, att det här är deras bästa skiva. Med 18 and Life och I Remember You tycker jag liksom på något vis. Och så finns det några bra låtar till, men Skid Row har aldrig fastnat för mig riktigt så, men måste ändå ha med den här och nämna den då. Det var inte bara glam metal som fanns här och power metal började komma, utan även betydligt elakare band som lite också kanske reaktion på det här polerade soundet som dominerade mycket av 80-talet då. Vi hade trash metal-genren som hade kommit fram då, med The Big Four inte minst. Men även från Brasilien kom det faktiskt ett band som har gjort sig stort namn och är väl ute på egentligen på sin sista vända nu, men här kommer de med plattan Beneath the Remains, nämligen Sepultura. Lite råare, lite skitigare, lite elakare, lite hårdare än de här Big Four, men ändå. Den här plattan är ju, förutom att det är ett fräckt omslag, så är det ju en milstolpe verkligen i trash metal genren utan tvekan. Black Sabbath lever vidare med Tony Martin på sång, och här kommer deras bästa platta under den eran, och kanske att det är en av de bästa plattorna som de har släppt faktiskt, vill jag påstå, för att spänna bågen väldigt högt. Det är tillsammans med Dio-plattan och ett par OC-skivor givetvis, nämligen Headless Cross, en otroligt bra platta. De har även fått in Cozy Powell på trummor. Nämna par låtar, titelspåret förstås, Headless Cross och Black Moon, två riktigt, riktigt bra låtar. Gary Moore släpper sin sista hårdrocksplatta egentligen någonsin i hela karriären. Sen jag går nu fullständigt in i bluesvärlden då efter det här, och sen gör lite andra experimentella saker efter det. Här är sista plattan på hans 80-talsera med catchy 80-tals hårdrock, nämligen After the War. Det var några riktigt bra låtar på den här plattan. Vi har Blood of Emeralds, vi har titelspåret After the War, vi har min favorit kanske Ready for Love, och sen en låt som kanske inte är det bästa på skivan men är absolut den roligaste, nämligen Lead Clones, där han gästas av Ozzy Osbourne. Lead Clones handlar helt enkelt om de här, som här banden jag nämnde för Kingdom Come, sådana här Led Zeppelin-kloner som dyker upp och så de driver lite mer, alltså. Låten är gjord lite grann på skoj sådär. Nåväl mina vänner, då har vi gått igenom hela 80-talet. Det blir ett lite långt avsnitt, men det är trots allt 9 år som jag har pressat mig igenom här, så att det finns ju en del att prata om. Jag ska bara avsluta med 5 stycken iakttagelser ifrån 80-talet innan vi lägger på locket för det här avsnittet. Första iakttagelsen är New Wave of British Heavy Metal. Den här galet inflytelserika rörelsen då, grundad i punken och fylld av energi mot det Storbritannien som då befann sig i finansiellt och identifikativt kaos. Massor med band kom fram på den här tiden. Iron Maiden, Def Leppard, Angel Witch, Samson, Demon, Witchfind. Jag kan labbra massor liksom, hur mycket som helst. Och det kanske är den här händelsen i hårdrockens historia tillsammans med grundfundamentets uppkomst på 70-talet som har betytt mest egentligen för hårdrockens utveckling. Nummer 2, glam. 80-talets hårdrock var både en smältdegel för smaklösa klädselupptåg och en vilja att ta det androgyna till sin spets. Inte sedan David Bowies och T-Rex glansdagar har sminket varit tjockare och frisyrerna fluffigare. Till slut rev man det här för långt och blev liksom en parodi på sig själva, så entré grunchen. 3. Trash. Uppkomsten av Big Four i USA och de europeiska motsvarigheterna som exempelvis Creator, Tankard, Sodom och Acid Rain. Det är det mesta glam metals totala antites. Trots det så har de samexisterat under alla de här åren, till och med sida vid sida på festivaler och annat, så hårdrocken förbrödrar. 4. Identitetskris. När glam och radiorock blev stort så försökte många gamla hjältar förnya sig. Jag var inne på det på avsnittet här. Med mer eller mindre lyckat resultat. Kiss, Judas Priest, Whitesnake, Scorpions, Alice Cooper, Saxon, Crocus, Ozzy Osbourne, Van Halen, Aerosmith. Alla de här gick i den här riktningen. Och det är egentligen upp till var och en att bedöma hur bra det här blev. De flesta av de här banden återgick sedan till sina rötter igen efter att ha provat det eventuellt grönare gräset på kajalpennornas sida av staketet. Ett antal band svek dock inte och höll envist fast i sin sound, även om deras försäljningssiffror sjönk markant. Beatles på grund av att de gjorde inte svagare plattor. Men deras ideal måste ändå beundras, och där har vi 2 starka exempel, Motorhead och AC/DC. Och sista då, svensk metal. Även om hårdrocken från Sverige kanske aldrig var starkare än vad det var de senaste 20 åren nu, så var det många band från Sverige som blev riktigt stora på 80-talet. Europe förstås. Treat, 220 volt, Easy Action, Overdrive, Glory Bells band tillhörde pudergenren då, om man får vara lite svepande så här. Yngwie Malmsteen var vår första rockstjärna som väldigt osvenskt tog världen med storm och ett enormt uppblåst ego. Battery grundar mycket av den här extremmetallrörelsen vi ser idag och är fortfarande oerhört hyllad. Jonas Åkerlund ser det mera känd som videoregissör till otroligt mycket rockvideos som ni känner till. Fredrik Melander och den stora förgrundsfiguren då, Ace Forsberg, också allt för tidigt tragisk bortgången. De skapar någonting som aldrig kommer att försvinna. Heavy Load var de stora kultförklarade pionjärerna inom vikingmetal, kan man nästan säga. Det var väldigt så här fornordiska temen i alla fall. Utan dem hade Amon Amarth förmodligen aldrig existerat. Och Sverige har fortsatt att leverera grandiosa artister till världen. Men det är en helt annan historia. Och därmed är vi mål med berättelsen om 80-talet. Uppdelat i 2 stycken avsnitt, varav det här andra blev något längre än det första. Omfattande som sagt, jag hoppas ändå att ni har haft behållning av det. Det blir ju lite mera övergripande, även om det blir långt eftersom det är så pass många år och så pass mycket artister och skivor att prata om. Men jag hoppas som sagt att ni har haft behållning av avsnittet. Och ni som var med på den här tiden har kunnat vandra längs minnenas allé, och ni som inte var med har förhoppningsvis kunnat ta till lite nytt och kanske få lite en feeling av hur det var att vara med på det här grandiosa speciella årtiondet. Vi hörs snart igen, mina vänner, med ännu ett nytt avsnitt som jag som vanligt inte vet vad det kommer att handla om här och nu. Det vet jag förhoppningsvis bättre där och då. Men fram tills vi hörs igen så gör vi som vi alltid gör. Vi fortsätter att stava med det hårda alfabetet. Tack och hej.